Johan Johansson är musiker, författare, musikproducent och konsertarrangör. Han var en av grundarna till punkbandet KSMB på 70-talet där han spelade trummor och skrev låtar. Han har spelat i band som Strindbergs och John Lenin men också arbetat som soloartist. Johan Johansson har producerat artister som Stefan Sundström, Sanna Karlstedt, Lars Winnerbäck, Kjell Höglund, Ola Aurell, Eleanor Brolin och många andra. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Ja.
Är du redo?
Jag är redo.
Då är jag i Johan Johanssons studio.
Ja, en liten studio är det.
Hej Johan.
Hej på dig Frippe.
Hur är dagsformen?
Dagsformen är, ja fan ska man, ja det är ju, man är som en jävla bryggarhäst kan man säga. Så att dagsformen är väl okej, okay, men den har ju varit betydligt bättre. Alla liksom såsar ihop lite grann nu när det är pesten går. Men han är i stort sett bra.
Du har inte drabbats av covid själv?
Nej, det har jag inte, tror jag i alla fall. Nu är jag till och med vaccinerad, så nu kan jag slicka på hissknappar bäst fan jag vill.
Okej. Okay. Men vad jobbar du med nu?
Ja, när corona, jag möter ju kollegor hela tiden som är grymt frustrerade på den här coronasituationen. Och är väldigt, och vill bara, någon vill bara ut. Men jag bestämde mig när det började det här att nu ska jag bara stämpla ut ett tag, göra det jag känner för, inte tänka på att jag har hemläxa, för det har jag haft hela mitt liv dygnet runt, och jag ska vara lite ledig på en sommar, för det har jag heller aldrig varit. Så för min del kom det här rätt bra tajmat, så jag har spelat in lite musik, jag har jobbat lite timmar som assistent ibland, och jag har levt på besparingar och jag har drällt.
Det låter skönt.
Mm, jag trivs med det.
Men har du mycket jobb nu?
Musikjobb? Mm. Nej, det har väl ingen. Det jag gör just för tillfället är att jag håller på med omslag till en skiva med en ung tjej som heter Eleanor Brolin, som sjunger så att i alla fall jag börjar gråta varenda gång jag hör henne. Och hon har fått ta över Kjell Höglunds outgivna material. Så att vi gör klart en platta med Kjell Höglund-låtar, varav de flesta ingen har hört. Och en del av dem var bara texter, så då har jag ringt runt till lite folk. Och det är verkligen inga problem att hitta de som tycker det är kul att göra klart en Kjell Höglund-låt. Så att musiken till den där, det som inte Kjell har gjort, har jag har gjort, rättare sagt. Så har Staffan Hellstrand, Peter Lemark och Kajsa Grytt bland andra hjälpt till med. Så det är hjärteprojekt att göra. Den kommer väl ut nu om ett, så fort den hinner bli pressad. Mm.
Men du har jobbat ganska mycket med Kjell Höglund.
Ja, under de sista 10 åren som han var ute och spelade, så var det han och jag som var du och i princip. Och innan dess så jag känt varann länge, och det är en av mina bästisar. Så. Mm. Så ja, det har jag. Och vi är väldigt nära vänner fortfarande.
Mm. Han gör ju fantastiska sånger.
Ja, han är ju en egen division. Alltså han är ju, det går ju inte, finns ju ingenting som påminner om Kjell Höglund. Han spelar på någon helt egen planhalva, tycker jag i alla fall. Så jag tycker att han är ett jävla geni. Så, och det har jag alltid tyckt. Så att det är jävligt kul att bli så här nära vän och sitta och babbla skit i en bil 100 mil ett par gånger i veckan med någon som både är grymt bra polare och som är lite idol sådär. Mm.
Men ditt första minne av Kjell Höglund då?
Ja, det är ju hans musik, alltså hans skivor. Alltså som man har hört sedan jag var liten nästan.
När började han? När kom hans första skiva?
Jag tror den kom 1970 eller 71, något sånt där. Någonstans i slutet, 60, början på 70-talet. Mm. Men jag lärde känna honom, ja, träffade på honom lite grann, men jag lärde känna honom i början på 90-talet.
Mm. Men när började du själv med musik?
Ja, det är också en bra. Det har jag gjort så länge jag kan minnas faktiskt. Jag har alltid hållit på med varit torsk på musik och försökt spela på det som har funnits till hands att spela på. Jag kommer ju inte från någon familj som har hållit på särskilt mycket med musik. Eller ja, min mormor var ju, hon var operett människa, men hemma hos mig har det inte funnits, det har inte funnits några instrument och det har inte funnits några pengar, och så att man har hållit på med, bankat på det man har kunnat, så jag började spela trummor när jag var 8 år. Och det har jag haft glädje av, alltså nu spelar jag rätt sällan, jag brukar spela på skivor jag producerar ibland när jag inte har råd att ta in en trummis, det grejer väl sådär, men det är ju otroligt tacksamt att ha börjat med, för då kan man fuska på allt. Man har hälften gratis vilket instrument man än plockar upp. Och man får någon helhetssyn på musik. För alltså, typ, alltså om man är sologitarrist i ett rockband, då lyssnar man ju bara på sig själv. Och det är väldigt lätt att bara fokusera på det man själv gör, men om man spelar trummor, då vet man redan från början att man ingår i en helhet som ska bli bra liksom. Så det är jävligt mycket folk som jobbar som producenter eller som tekniker i studio och sådana är ju gamla trummisar. Och det tror jag beror just på det, att de har fattat redan från början att det är, man väver en tapet eller en matta liksom tillsammans.
Men som barn, vilken typ av musik tyckte du själv om då?
Jag är ju Beatles-unge. Det är, alltså, jag var 2,5 år tror jag var när Beatles var med i Drop In på TV 1963. Och det såg jag. Och det är det första minne jag kan påminna mig att jag har överhuvudtaget. Alltså före liksom mamma, pappa och brorsan. Jag kommer ihåg, tror jag kommer att Beatles liksom före dem faktiskt. Och den grejen släpper nog. Jag lyssnar ju fortfarande jättemycket på det och på sån musik, på så 60-tals musik. Det är ju det allt jag gör, liksom, allt jag skriver själv bygger ju på det egentligen. Så det, och sen kom ju punk svängen då när jag var, då var jag kanske 15. Och det var ju som på beställning, alltså riktigt, det var ju det var ett perfekt timing liksom, att när man väl var så gammal så att man ville ut och spela live för folk, då behövde man inte vara så jävla duktig längre. Nej. Så det var, jag har haft väldigt tur med och han var, jag är född rätt år, alltså i rätt epok.
Var föddes du någonstans då?
Här, 4 kvarter härifrån.
Och nu är vi alltså...
Vi är på Åsegatan och jag är född på Volmar Yxkullsgatan. I det som nu mer är, nu är det väl Maria Pool som ligger där. Okay. Det var gamla Södra
De
BB.
De tog över efter det.
Precis, så är man riktigt, om jag ligger i riktigt ordentligt, så har jag faktiskt chansen att dö på samma ställe som jag födde på.
Ja, det är bra. Född på Maria Pool.
Typ.
Men var växte du upp då någonstans?
Jag satt och pratade med det med min brorsa för ett par veckor sedan. Vilket är, han nämnde en grej som jag inte ens har tänkt på. Vi hade en lägenhet i Hagsätra. Men vi bodde inte där, utan vi bodde ute i skärgården på det som nu är min brorsas landställe, som ligger ute på Vindö i, ja, Överby, som Carl Anton sjunger om. Det är precis där. Okay. Och det var ju, alltså morsan slutade jobba när vi föddes, och så var det ju på den tiden. Så vi växte upp där året runt, jag och brorsan, och det bodde ju ingen på vinterhalvåret, eller förutom på sommarlov, så där bodde ju inga andra barn där. Och där bodde vi ungefär tills vi började skolan. Vilket gjorde att sen när man väl kom till plugget var man ju, man var totalt social analfabet. Alltså. Och det där sitter väl i, tror jag. Men jag växte upp på Vindö kan man säga. Och sen så bodde vi i Hagsätra och sen så när jag var 9 år så flyttade vi till Skärholmen. Och i Skärholmen bodde jag tills jag flyttade hemifrån och det gjorde jag när jag var 17 kanske.
Mm. Du nämnde din mamma slutade jobba. Och ja. Vad jobbade mamma och pappa med?
Morsan jobbade väl som typ sekreterare, receptionist, kontors. Farsan var elektriker. Så det var rätt klassisk, eller lite clash där, för farsan var ju sån från Göteborg, knegar släkt.
Okay.
Och morsan kommer från överklass, alltså riktig, alltså hennes familj var, min morfar var konsthandlare och min mormor var operett primadonna. Men sen så blev det alkoholism och skit och skilsmässa och konkurser. Och, så hon är uppväxt i så här överklass på dekis verkligen.
Mm, ja.
Och det där har nog också format mig med henne lite grann. Att man vet om det där att materiella grejer är verkligen det kan vara bara en förbannelse ibland också. Mm. Så det har aldrig varit särskilt viktigt för mig.
Mm. Hur gick du på gymnasiet?
Ja, jag gick 3 år ekonomisk linje på Skärms gymnasium.
Okay.
Jag är en sån här som har lätt att lära mig, så jag var jävligt bra i plugget fram till gymnasiet. Och i gymnasiet så började man hålla på att spela musik. Och sista år på gymnasiet, redan då var jag ute och turnerade. Så jag har ett avgångsbetyg på 3 år ekonomisk. Men jag har aldrig varit intresserad av att jobba med någonting som har med det att göra.
Mm, okay. Men vad ville du bli då när du var ung då? Musiker hela livet kanske?
Nej, det är inte heller någonting. Det är ingenting någonsin som jag har trott att man ska kunna livnära sig på. Jag vet, alltså jag har ju tillhör ju den här lilla fåtalet som jag har inte bestämt mig vad jag ska bli när jag blir stor. Jag har fortfarande inte gjort. Utan jag har klarat mig liksom. Och jag har gillat läget, jag har haft lite jobb och jag har trivts med dem bra. Jag jobbade på posten många år. Och sen så gick jag in i väggen och sen så slutade jag med det. Och sen jag varit 27 tills ja, nu till coronan ungefär kan man säga, så har jag helt och hållet försörjt mig på att spela musik.
När gick du in i väggen och varför?
Det var inte så konstigt. Jag spelade med KSMB och vi var ute jämnt. Och då, samtidigt så jobbade jag. Jag hade heltidsjobb större delen av tiden. Jag var lite känsligare ibland. Och sen så började vi med ett band som heter Strindbergs. Och vi var ju också ute och spelade. Vi hade ju sådana här 100 gig om året, lite drygt. Och då jobbade jag heltid samtidigt. Det började 5 på månaderna. Så det var ju, man gick direkt på fredagen så hoppade man i turnébussen och så kom man hem direkt på måndagen till jobbet. Och all semester gick ju åt till skivinspelningar och turnerande och så. Och när man är ung och sen var man ute och hängde på Ritz och söp och knark och levde jävel liksom på nätterna. Och det där orkar man med ett tag liksom, men sen så till slut så säger ju kroppen ifrån. Så när jag var 27 ungefär, då blev det en riktig jävla tjong rätt in i väggen. Och det tog flera år innan man var någorlunda kurerad från det faktiskt. Men då fick jag i alla fall välja att antingen så slutar jag med musik eller också så slutar jag jobba, och då valde jag att sluta jobba.
Du nämnde KSMB, var det ditt första band?
Ja, det var det första bandet som var ute och spelade i alla fall. Som spelade live i någon större utsträckning. Jag har varit med ett par band innan som har gjort något, ett eller annat gig. Sådär. Men i stort sett kan man säga det, ja.
För KSMB, det är ju, kan man nästan säga, ett av Sveriges största punkband genom tiderna.
Ja,
KSMB och Ebba Grön.
Ja, men jag brukar säga att det finns ju liksom två. efter, det var ju en jävla rörelse det där. Det fanns ju hur mycket som helst. Men alltså när facit väl kommer, liksom när det ska räknas ner liksom, och då minns ju folk två grejer. Det är alltså folk har plats för två. Folk har plats för liksom 60-talet, det var Beatles och Stones. Punken, det var Sex Pistols och Clash. Och så var det respektive Ebba och KSMB då. Vismusik, det är ju Cornelis och Fred Åkerström. Mm. Och så sen var det Blur och Oasis. Alltså det tar ju, det verkar som att två grejer är vad folk mäktar med och liksom hålla i skallen om de inte är jätteinitierade. Mm. Och som tur är hamnar vi där. Mm. Det är, men det ser jag mer som en slump liksom. Ja.
Och rätt i tiden liksom.
Ja, jo.
Men KSMB, hur gick det till då när ni startade bandet?
Ja, det var jag och Matte Nilsson som spelade gitarr där. Och en snubbe som heter Pekka Kangas, som jag fortfarande träffar och pratar med rätt ofta. Vi tre hade ett band som hette Ingenting. När vi gick i högstadiet.
Hette Ingenting.
Ja, vi hette Ingenting. Det har kommit ett band som hette det sen.
Ja, just det. Moderna,
ja. Ja, men vi var först. Ja,
först, okay.
Men det går inte att ta patent på Ingenting.
Kan vi dela på Ingenting?
Ja. Nej, vi hade det i alla fall. Och sen så började vi gymnasiet och då splittrades vi upp lite grann. Vi gick på i olika skolor. Mm. Men sen så, och jag gick i Skärms gymnasium. Och då så var det någon dag där så blev alla inkallade i aulan på någon morgonsamling. Mm. Och då spelade Skärholmens gymnasiums jazzensemble spelade då. Som spelade någon fusion jazz, rätt duktiga lirare. Mm. Men då fick i alla fall jag reda på att om man har något sådant här kulturprojekt med mål då om att göra en konsert i aulan då, eller någonting annat, så kunde man få ledigt från lektionerna för att fick man liksom tillgång till musik. Så jag började samla ihop lite folk där, och de flesta hade ju aldrig spelat innan. Men och sen så gjorde vi en konsert där, men det var ju bara kaos. Vi var 15 pers, folk spelade skedar och skrek och sånt där. Och sen, men jag tyckte det var kul, så att vi fortsatte att få en del ville ju bara ha det där gjort, och andra tyckte det var roligt att börja spela så här. Så att, men sen så det slutade med att det var ett par personer plus då det här mitt Ingentingbandet började spela ihop igen under namnet Kurt Stuva. I aulan hette vi Skärholmens gymnasiums punkensemble. Och sen så blev det Kurt Sune med Berit då.
Och så fick vi Sune och Berit, var det bara namn eller var det någon, fanns det någon?
Nej, det kom ju från här hemma hos. Det kom till Kjell Arlinge och Janne Forsell som gjorde sådana sketcher. De höll på att rabbla upp påhittade proggbandsnamn, och sen så var och så kom det ett och annat töntigt påhittat dansbandsnamn, och då var det Stig Sunes med Berit som dök upp.
Mm.
Men vi kom ihåg det fel. Okay. Det kanske var tur det. Men det kommer därifrån i alla fall.
Och din roll i bandet då, du spelade trummor?
Jag spelade trummor, och då spelade vi, alltså vi spelade covers, vi tog punklåtar, vi gjorde liksom typ God Save the Queen, och så kallade vi den God Save Feldin och lite sånt. Men sen så, och så fick vi, gick ju, vi fick ju lite spelningar här och där. Man spelar på Asner i Rågsved och på lite andra små ställen så där.
När är vi i tid ungefär nu?
78.
Okay.
Någon gång.
Mm.
Och sen så kändes lite lökigt och bara och lite väl larvigt att bara göra covers. Så det fanns ingen annan som gjorde låtar, så då fick jag börja göra det. Så då blev jag väl huvudsaklig låtskrivare då.
Okej. Okay.
I bandet.
Och texter då? Text och musik?
Text och musik.
Mm.
Ibland spånade vi ihop lite texter tillsammans, men musiken gjorde jag eller snodde ihop sådär. Och sen så, ja, och sen så hoppar folk av, och vi bytte ju folk som fan hela tiden. Och sen till slut så var det ett ganska fast band på slutändan. Och då var hela hela låtskrivaroket låg i stort sett på mig då. Och till slut så hade vi spelat så jävla mycket. Ja, var jättetrötta. Och vi behövde spela in mer skivor och alla tittade på mig och liksom här. Mm. Och så gjorde jag lite låtar och så, men, och när det blir det här läget att man är den enda som gör någonting. Mm. Och sen det man gör så här, nej, det där, så ska det inte vara. Det ska gå att dansa till. Mm. Då kände jag att nu räcker det här. Så då hoppade jag och Gullars, som tyvärr inte finns längre, av. Och sen så tog det väl någon månad till som la hela bandet ner.
Mm. Men ni hade skivbolag. Vilket bolag? Skivbolag låg det?
MNV.
Det låg på
Proggflaggskeppet.
Ja.
Det var ju jättebra. Det var ju fan. Alltså jag hade ju inte, hade aldrig tänkt mig att man skulle kunna liksom komma någonstans med det där. Det fanns inte ens i tankebanorna. Men samma dag som jag fyllde 18, 23 april 1979, så spelade vi, och Grisen skriker här för mig, på Musikverket uppe på Götgatsbacken. Numera Hellstone Music heter okay. den lokalen. Mm.
Musikaffär.
Ja, nu är det musikaffär. Om någon är där nere och tittar, så det är där trumavdelningen står, så låg själva scenen. Okay. Och då var jag med där, och sen så ville de att vi skulle vara med på en samlingsplatta som heter Bakverk 80, och en vecka senare så blev vi upphämtade och baxade in våra instrument, och så körde vi en konsert i studion i princip. Och det var det som blev vår första platta.
Och den skivan hette?
Bakverk 80, det är en samling. Det är vi, Incest Brothers och Travolta Kids som gör en... Mm. Jag tror vi spelar en 5-6-7 låtar och sånt där på den. Och sen så fortsatte vi spela. Och sen så helt plötsligt så sa de till oss att vi skulle spela in en LP. Och det var ju anhörd av. Och ingen som hade gjort en LP. Ebba hade inte kommit ut med någon platta än. Inget punkband hade gjort en LP. Så vi trodde ju liksom, fan, klarar vi av det här? Men det gjorde vi tydligen. Mm. Men det var en väldigt hektisk tid. Liksom, och det. Jag är glad att ha gjort den. Och jag är glad att den tog slut.
Ja, men jag tänker, KSMB är ju... Alltså, jag måste ha ju sålt väldigt många skivor genom åren.
Ja, det har väl liksom fortsatt sälja skivor i alla fall. Ja. Jag vet inte vad det beror på det där, men jag hoppas att det hänger på att, alltså, en del av de här gamla låtarna kan jag spela än idag, även akustiskt, de håller för det, så att det ja, på något jävla rätt gjorde man väl.
Ja, för det är ju, nästan alla har väl en skiva med KSMB hemma, om man är född från, jag vet inte, men jag tror att det är väldigt, väldigt många som har minst en skiva KSMB och Ebba Grön hemma.
Ja, till och med jag har det.
Mm. Men låtarna, jag skulle, innan jag träffade det här, så pratade med en kompis här. Och det, en låt som du har gjort, tror jag. 602.
Ja.
Vi kommer inför med att det är en av de bästa låtarna som finns. Den är väldigt, väldigt enkel, men den är så bra.
Ja, jo, men den blev, det blev lyckat.
Tycker du själv om den låten?
Ja. Jag kan vara lite sådär... den låten skriker folk på rätt mycket, och det är rätt otippat, för det är ju ändå en låt, alltså vi gjorde ju den, är ju gjord som ett experiment eller som ett skämt liksom. Vi var ju punkband, och ett punkband ska ju ha liksom, där ska låtarna vara 2 minuter långa, gitarrsolon är liksom, var ju tabu. Så det vi gjorde när vi skulle göra vår andra platta var att vi la ju den först av allting. Det är en 7 minuter lång låt med en jävla massa gitarrsolon.
Och så 4 ackord i grunden liksom, som går runt.
Ja, egentligen är det väl 3 ackord i grunden. Men och en text som är gjord på ren... Alltså, det är ju en parodi på något sätt. Alltså, den är ju... på den tiden fick man rätt mycket recensioner. Och sen hade de ju kommit alla de här. Det hade ju börjat komma lite depprock liksom, Joy Division och och Mastrand, band Lustans Lakejer och det var ju rätt pretto-rock kan man säga. Så jag tänkte att nu jävla ska de få bita. Så jag gjorde en text som skulle kunna tolkas hur som helst. Att man skulle kunna läsa in precis vad man ville i den. Och så mest för att se vad tidningar sånt där skulle skriva om att den handlade om. Och det blev ju rätt blandad kompott faktiskt.
Vad handlar den om egentligen då?
Ja, den är ju gjord så. Alltså den är gjord för att den ska vara liksom, vad fan heter det, associativa till vad man precis vill. Det var, och jag hade aldrig försökt göra det tidigare, men det var ju det har ju jävla med funkat. Jag vet inte hur många varianter av teorier jag har hört om vad den där låten handlar om, men det tråkiga faktumet är ju då för många att nu brukar jag säga så att ja men precis, det stämmer. Ja, precis. Och det gör det också, för den kan handla om vad fan, alltså tycker jag att den handlar om någonting, då handlar den om det.
Upp till betraktaren.
Ja.
Men har du någon favoritlåt från KSMB?
Ja, det är ju den, och jag gillar, alltså den här polsk schlagerlåten, det finns en låt som heter Polsk schlager som är, den tycker jag om, för det är ju en sån här rotlåt för mig med de här brittiska 60-talsbanden som, alltså typ när Beatles gjorde Penny Lane, och alltså det är music hall musik, det var ju också alltså, att det är jävligt road av att den betraktas som en punklåt. För det är det verkligen inte. Men det är en jävligt stompig, trallig, glad trudelutt. Och den tycker jag mycket om. Men det där varierar. Jag tänker rätt sällan på vad man har skrivit själv. Så jag tror inte det är så många som håller på med musik som gör det. Man lyssnar mer på andra grejer. Men de där prylarna med... Jag tycker det formmässigt så är bägge de låtarna rätt bra gjorda. Kan jag tycka efteråt. Och det är inte allting. Men de där har jag... Det är grejer, det lyckas jag bra med. Jag hade tur på de två.
Eller skicklighet?
Ja, nej, det där var mest... Alltså, de har en liten egenhet, bägge de där låtarna, att de är... Om jag hade varit duktigare rent harmoniskt på att spela, jag hade ju precis fått eller skaffat mig en gitarr för att göra låtar på bara. Men jag kunde ju ingenting om så här harmonik och hur man ska göra, alltså, så att det är väldigt konstiga turer i de där. Alltså 602 till exempel har ett intro som det går i A-dur. Och själva låten går i A-moll, och det tänkte inte jag på, men det är alltså det, och det skulle jag aldrig göra idag tyvärr. Så det finns en fördel när man inte kan så mycket. Det är då man gör de här brotten som man inte ens skulle kunna tänka på att göra idag.
Många bands första skivor brukar ju vara intressanta, så kan
jag tycka. Oh ja, väldigt ofta. Och alltså det är ju påfallande många som de lyckas göra en jävligt bra debutplatta. Andra grejer växer liksom med tiden, men en del liksom tankar ur sig allt de hade med den här debutplattan, och sen kommer nästa, då är det en lite blekare upprepning bara. Men så tycker jag faktiskt inte att någonting som jag har gjort är, utan det, jag har försökt variera mig.
Men efter KSMB då startade Strindbergs då, eller?
Ja, då bytte jag instrument.
Bytte fram?
Ja, det var mest en rent praktisk grej, för att om man gör låtar och sitter bakom trummor och så ska man visa hur låtarna går, så det blir ett jävla springande upp och ner, och man får liksom låna någons gitarr och visa hur man har tänkt sig. Då är det mycket lättare att spela gitarr då, i mitt fall då. Och i Strindbergs så... Jag har gjort några sådana grejer genom åren, men då jag blev bekant med Janne Borg eftersom hans och min respektive flickvän var kompisar. Så vi träffades ibland för att de sågs. Och vi kommer från, vi har samma musikaliska rötter liksom. Han är också sån här Beatles och 60-tals torsk, men vi höll ju på med två helt olika. Han spelade med ett modsband och jag spelade med ett punkband. Men vi slog ihop oss och han var så jävla generös mot mig så att han tyckte att det var helt okej att jag började spela ett instrument som jag egentligen inte klarade av. Så jag satte mig ner i 2 veckor och på heltid nästan och övade gitarr och lärde mig ungefär det jag kan. Jag kan inte så mycket mer än idag än det jag lärde mig på de här 2 veckorna. Men tillräckligt mycket för att göra låtar och för att leverera dem.
Vad hände efter Strindberg då?
Efter Strindberg så vi höll på i 3 år. Vi det var också sån här att det blev lite personliga clasher som det kan bli om man lever väldigt tätt in på varann och nöter mycket på varann, så vi borde väl egentligen bara tagit lite ledigt, men så blev det inte. Däremot spelar vi nu fortfarande ibland. Okay. Men då så bildade jag ett band som hette Jan Lenin, och det var bara det var ett rent kompisgäng liksom. Det var jag och så var det min brorsa och så var det Peter Ampull från KSMB, Mats Borg, gamla Grisen Skrikers och Raketernas trummis, och Lasse Bax på bas, världens bästa basist, och vi umgicks ändå. Och vi höll på i, kan det ha varit 3-4 år. Spela jättemycket. Vi fick aldrig riktigt till det på skiva tyvärr.
När är vi tid nu då, 3-4 år?
Vi höll på mellan 85 och 89 skulle jag tippa. Sen så
det var ju den vevan du gick i väggen då också typ, eller?
Ja, nej, det var ungefär när vi började. Alltså det var efter Strindbergs i princip kan man säga som jag gick in i väggen. Så Jan Lenin blev lite terapiarbete då. Men sen så blev det svårt på det sättet att då hade ju folk blivit lite äldre. De flesta, jag var yngst i bandet då när vi lade ner. Eller när vi lade aldrig ner riktigt, utan det rann ut i sanden. Men det var här läget att en del hade familj och barn och hade inte tid att spela alltid. Och vi var ju 5 personer och det slutade med att jag tyckte att jag satt för fan i telefon och tackade nej till spelningar hela tiden. Det ringde någon och frågade, kan ni komma till Lund det och det datumet, och så ska man ringa runt. Det här var ju före mobilerna. Ska man ringa runt och få tag på alla först? Och så är det alltid någon som inte kan. Och sen får man ringa tillbaka och säga att nej, tyvärr, vi kan inte. Och så har den dagen gått liksom. Så då la jag ner och spela musik ett tag. Satt hemma och gjorde låtar för byrålådan. Sen gjorde jag en turné på 1990 var det här. Så det fanns ett, där Café 44 ligger nu. Det var en måndagsklubben. Det var sån här sluten kompis svart bar liksom. Där det var mycket folk i bekantskapskretsen som hängde varje måndag. Och då satt jag någon kväll med Kajsa Grytt. Vi kom på det att fan, vi har känt varann i 10 år. Vi har varit bekanta i 10 år, men vi är inte så jävla nära. Vi känner inte varann särskilt bra. Och vi pysslar med ganska olika sorters musik. Ska vi åka ut och spela tillsammans? Och så gjorde vi det. Vi gjorde en turné. Vi var väl ute ett par, 3 månader. Jag och Kajsa. Och det är jag jätteglad för Kajsa är en av de allra bästa vännerna jag har än idag. Vi blev jättetajta där. Och sen så gav vi oss ut på varsina egna äventyr. Men det, jag tror både hon och jag är jätteglada för att vi har gjort det. Vi lärde varandra mycket på den här svängen.
Kul. Och efter det du började göra soloskivor då också, eller?
Nej, det var inte. Jag gjorde lite låtar, så jag var ute och spelade lite ensam. Och vi hade kvar vi repade på kapsylen.
Café 44.
Café 44 på andra sidan bakom scenen finns en lokal som finns kvar än idag. Nu är Weeping Willows gänget där. Och då har ju vi spelade inte så mycket med Lenin. Och då har jag känt Stefan Sundström många år. Han var med i KSMB ett väldigt kort tag.
Vem så?
Stefan Sundström.
Okej.
Okay. Och han var i alla fall, och han hade ju varit spelat runt och försökt vara Mick Jagger då i massor med år. Mm. Och så var han inne i en, han var väldigt, väldigt deprimerad helt enkelt. Så att vi sa det att, och då hade han hade börjat hålla på med vismusik lite grann. Så vi var ett gäng, det var bland annat Lasse Bax och pappa Mats som då var med i John Lenin. Och jag som var så här, fan, nu hjälper vi Stefan, vi sätter ihop ett litet band till Stefan så han får, för han är så jävla bra, då får han något annat att tänka på. Sagt och gjort, jag var aldrig med i bandet men jag skötte alltid ljudet åt dem. Och det blev ett band som heter Apache. Så jag började haka på dem och jag var deras ljudtekniker i några år. Så länge
Apache. Sundström och Apache.
Ja, det är de som heter Weeping Willows nu, just alltså bandet. Mm. Så jag var med hela tiden som de var Sundström och Apache var jag med som ljudtekniker. Och under tiden började jag spela lite grann själv liksom, igen. Och det var också en slump för då träffade jag på... jag har aldrig varit pigg på att spela på privata fester och sånt där.
Varför?
Jag känner mig dum för att spela för folk jag känner. Jag vet ju aldrig... Alltså jag kan ju inte ta betalt heller på sådana grejer. Jag vill inte rippa mina vänner på pengar. Men jag blev uppringd av en god vän som heter Linda Lindmark. Hon spelade keyboard i ett band som heter William på 90-talet. Väldigt fin vän. Hennes kille skulle fylla 25. Och han hade alltid gillat det jag gjorde. Och han bodde i Köping. Så jag sa, men vad bra, men då är det inte så massa folk jag känner där. Och Linda vill jag inte säga nej till. Så jag åkte dit och spelade.
På Smedjan då eller?
På Smedjan ja.
Precis,
ja. Och hennes snubbe som fyllde 25, han heter Per Granberg och hade ett litet skivbolag som heter Birdnest eller som han fortfarande har och spelar med ett band som heter Karta 77. Mm. Och vi bondade direkt, han och jag. Vi är fortfarande en brorsa och han ville att jag skulle göra en platta på hans bolag och då hade jag lämnat MNB. I bitterhet över att de sålde ut sig. Så tog jag mina låtar som jag hade gjort i byrålådan som man inte var tänkt att ge ut överhuvudtaget. Och så spelade jag in en platta som heter Flum. Och jag producerade en platta som heter HHJA med Stefan Sundström samtidigt.
Okej.
Vi spelade in, först spelade vi in hans platta, sen spelade vi på MMV och sen så åkte jag till Örebro till en studio där jag spelade in Flum och sen åkte jag och mixade Stefan och sen så åkte vi och mixade Flum. Stefans platta skulle heta Flum. Mm-hmm. Min platta skulle heta HHJA eftersom jag är så lat. Och sen någon gång när Stefan spelade in så vräker han ur sig HHJA i en låt bara. Så då bytte vi albumtitlar med varandra.
Okay.
Så de är verkligen gjorda parallellt, de skivorna. Mm.
Du nämnde att Stefan var med och sjöng i KSMB ibland.
Nej, han sjöng inte. Han spelade gitarr.
Jaha.
Men han var bara med en konsert.
Okay.
Värnamo Folkets Park, sommar 1980. Spelade KSMB, Noise och Nationalteatern.
Oj.
Samma kväll.
Cool.
Ja, det är en rätt rolig uppställning faktiskt. Men då var Stefan med. Och sen så kände han att han grejade inte det. Så han rekommenderade oss sin polare. Guld Lars Jonsson som kommer till någon sån här liten lätt auditions och ser ut som någonting i Freak Brothers. En avdankad gammal hippie ser han ut som. Tänkte att det är perfekt, ett punk på honom ska vi ha.
Mm.
Så var det. Mm. Men sen dess har vi hållit på. Jag och Stefan har ju varit väldigt tajta vänner ända sedan dess hela tiden. Liksom.
Han är ju också en väldigt duktig artist.
Ja, oh ja. Också ett jävla geni. Mm. Så det har jag haft som tur att få jobba med begåvade människor.
Och sen så Lars Winnerbäck kom du i kontakt med senare också.
Ja, han var förband till Stefan på Skylten i Linköping.
Vilket år var det ungefär?
Ja, när fan kan det ha varit? Kan ha varit typ 92, 93 och sånt där.
Okej.
Okay. Kom den liten rödhårig grabb. Det alltså väldigt ofta när man är ute och spelar själv och när jag var ute med Stefan och så är det ju så här, det är lokala förakter. Och en del är kul att se, men det är väldigt få grejer som verkligen tar tag i en och fäster. Men Lasse gjorde det i mig. Jag tyckte att han är skitduktig, den här snubben, det här. Så jag pratade med honom och sa att jag är jätteintresserad av, inte nu, men om ett tag. Du är ju ung liksom, så fan, gör låta nu. Så här, fortsätt med det här. Och hör av dig till mig. Skicka gärna lite grejer. Så, och det gjorde han. Han satte sig ner och spelade. Jag har kvar massor av sådana band. Sådana här bergsprängarband som finns i ett exemplar.
Cool.
När han sitter och kör sina låtar han har gjort. Och sen så gick han den här viskolan i Kungälv. Okay. Och lärde sig mycket där. Mm. Och sen flyttade han upp till Stockholm. Då började vi jobba ihop. Vi höll kontakt i flera år innan det. Så han var ute och spelade. Han gjorde sina hästår liksom innan han började skivor. Alltså.
Hästår?
Va? Ja, men så här, spela för ju en starköl och skoljonötter på en pizzeria. Liksom. Jo. Så han hade ju redan en liten men väldigt entusiastisk publik då när vi började göra platta med honom.
Men producerar han? Du har producerat några skivor? Eller spelat in och producerat? Eller?
Ja, jag har spelat in och producerat inte den första. Det var skitjobbigt för han, precis när han var i Kungälv, och jag har ju sagt till honom att ta det lugnt, vänta, du har inget bråttom. Sen helt plötsligt så fick han skiva på posten, en plats som heter Dans med svåra steg. Och jag tänkte fan nej, har han liksom gjort en halv tafflig skiva nu, då sätter han ju krokben för sig själv, grabben liksom. Så det tog säkert minst en månad innan jag vågade lyssna på den. För just det, man vill ju att det ska vara bra. Mm. Och sen när jag vågade lyssna på den så var jag så här, fan, men den är ju... Jag hade fel, han var klar för att göra en platta. Men då jag gjorde den andra, och det finns en platta som heter Rusningstrafik. Och en platta som heter Med solen i ögonen har jag ju proddat med honom.
Okay. Och när är det tiden?
Det är typ 97, 98... 99. Vi spelade tillsammans fram till millennieskiftet ungefär.
För 99 så var ni ute på en sån sommarturné, Skurkarna tror jag. Var.
Ja, det var jag, Lasse, Stefan, Kjell Höglund och Karin Renberg. Och så hade vi ett stort jävla band, det var 13 man på scen, det var blås. Och det var skitkul.
Titta liksom, för det är någonstans därefter, det var ju då han började breaka riktigt liksom.
Ja, precis då, ja. Mm.
Och jag tänkte, den turnén måste ha varit, kan ha varit en bidragande men viktig för honom, tänker jag.
Det tror jag, för att det var så här, vi hade gjort Solen i ögonenplattan, hade kommit. Mm. Och då hade han ju signat på Universal, så han hade ju liksom muskler bakom sig och ett bolag och sådär. Och vi hade ju jättebra, alltså det hade ju gått bra för Lasse i alla fall. Men då hamnade jag i sammanhang som jag fick spela liksom för stor publik och kanske rätt många som inte visste vem han var. För han var ju lite perifer. Sådär. Det där hade han grejat ändå. Men jag tror det gick lite fortare för honom tack vare det. Att det liksom, helt plötsligt så står han för 15 000 pers på Hultsfred liksom. Mm. Det hade han inte kunnat göra själv. Men den där turnén var ju bra och rolig för alla att göra, tror jag. Och den grejen är, alltså jag har alltid varit rätt prestigelös med sånt där med att bli kreddad och alltså sånt. Den turnén visar ju hur jävla mycket man har ut att hjälpa varann och vara kollegial och inte ha någon konkurrenstänk överhuvudtaget. Vi hade ju skitkul ihop och alla de som är med, alltså går det går det bra för någon av dem i det där gänget och för folk som jag har jobbat med överhuvudtaget, så blir ju fan ingen gladare än jag. Det är jättekul.
Vad gjorde du själv då runt din eget musicerande början på millennieskiftet?
Jag har nästan inte gjort någonting. Jag har varit väldigt lat med skivor.
Varför?
Därför att dels så när jag håller på att producera och sådär, så det är jävligt lätt att man själv prioriterar, att man prioriterar ner sig själv. Och sen så är jag den fasta åsikten i alla fall med det, alltså det jag väl har släppt är jag väldigt nöjd med. Jag vill inte släppa någon, jag vill inte göra de här mellanplattorna, jag vill inte göra någon det här halvdana, utan det jag gör ska jag tycka är jävligt bra själv, och det kan man inte göra varje år. Nej. Inte jag i alla fall. Så att jag rensar, alltså det som jag rensar bort, det får ingen höra, det ges inte ut.
För dina texter och dina låtar är ju väldigt, alltså dina egna är ju väldigt väldigt bra poesi och väldigt, väldigt...
Ja, jag vet att jag kan. Alltså ja, det är det. Men det tar tid med att göra det bra. Liksom, och göra det. Jag vill inte slarva, jag vill göra genomarbetade grejer. Och då får det... Good food takes time to prepare. Och den här bukfyllan, den får någon annan göra. Men sen så håller jag ju på med att producera andra artister, och det känns ju också som man släpper något själv ju med det liksom. Även om man kanske inte har skrivit särskilt mycket om ens något på de plattorna, så är det, har man ju satt sin prägel på det liksom.
Men och vilka artister har du producerat med då?
Ja,
producerat och spelat in, jag vet inte.
Ja, urval då. Som är viktiga för mig. Sundström var det jag började producera. Jag producerade en väldigt bra debutplatta med Roger Karlsson mitten på 90-talet som heter Veckans Babe, som jag fortfarande tycker är jättebra album. Så har jag ju proddat då av Winnerbäck. Två skitbra skivor med Carl-Johan Wallgren. Han är bortglömd och underskattad artist tycker jag. Sanna Karlstedt har gjort några plattor med, också väldigt begåvad tjej. Nu håller jag då på med Elinor Brolin. Fan, är med Möra Pär, ett band från Arvika som väldigt få känner till i Stockholm, men som är liksom jättestora på hemmaplan. Sjunger på bred värmländsk dialekt som jag älskar. Har jag gjort mer? Man ska inte sitta och räkna upp det, för man glömmer grejer och ja, ingen nämnd, ingen glömd kanske man ska säga.
Nej, du nämnde där angående Roger Karlsson, tror du sa, att han, nej förlåt, du nämnde där med Carl-Johan Wallgren att han var en underskattad artist.
Ja, det tycker jag.
Finns det några fler underskattade artister som du skulle vilja lyfta?
Ja, det finns ju jättemycket. Alltså, alltså i Sverige, vi är ju så jävla bortskämda med bra musik i Sverige, så att det är löjligt. Och jag var med i ett band som heter Diamond Dogs ett litet tag, som var för att få åka ut och spela lite grann i Europa. Och då hade man, alltså då fick jag ju se rätt mycket andra lokala band i liksom Spanien, England, alltså i Tyskland och runt. Alltså vi, alltså svenska, alltså du kan gå ner på Broder Tuck och se, och
restaurangen.
Ja, men något, eller någon sunkig pub, och så ser du liksom tre band en kväll som ingen jävla har hört talas om, och de håller i rent generellt en otroligt hög standard om man jämför med resten av världen. Alltså vi är ju fan världsbäst på musik. Så det finns ju jättemycket underskattade grejer alltså. Jag hoppas att folk kommer upptäcka hur bra Elinor är.
Elinor Brolin.
Ja, när den plattan. Det finns några låtar att lyssna på Spotify redan nu. Men hon är ju, det är den bästa sångerska jag hör. Det finns ju skitmycket bra. Alltså, Roger Karlsson är ju också, han håller ju lika hög klass som både som sådana artister som Staffan Hellstrand, Ulf Lundell, Winnerbäck. Roger Karlsson färgar in där. Jag tycker han är jättebra.
Han har lite säregen röst där som man tycker om, kan tycka om.
Ja, men det är ju en fantastisk sångare också. Ja, han är otroligt duktig sångare. Mm. Roger har jag faktiskt haft med ibland och rädda en och annan strof på plattor jag har producerat som sångaren inte klarar av att sjunga. Mm. Då har man tagit in Roger Karlsson. Han står inte med. Ingen som vet att det är han. Utan folk tror att
det... Säga, men det kan
nej. Nej. Men folk tror att det är den sångaren som, okay. som sjunger den och den jävligt svåra raden. Men i själva verket så är det Roger.
Roger Karlsson. Ja. När det blir svårt så ringer du Roger.
Ja.
Men vilket är roligast då? Att spela in själv eller producera andra?
Jag måste nog säga att producera andra. För att spela in själv, då är man så jävla fixerad vid det man har gjort. Så jag är inte riktigt bekväm. Jag är ingen självupptagen typ på det sättet. Så...
Varför inte?
Nej.
Du gör ju så bra texter och sånger.
Jag tror det handlar rätt mycket om klass faktiskt. Alltså den grejen. Alltså jag har självförtroende. Jag vet vad jag kan liksom. Mm. Men jag har ju jävligt taskig självkänsla. Det är verkligen sådär att inte ska väl jag komma. Det är jag vet inte så jävla
viktigt. Varför har du dålig självkänsla, tror du?
Ja, jag tror det är så. Man blir aldrig mer än den här 15-åriga grabben från Skärholmen som var blyg och som folk kunde nita på skolgården för att han aldrig slog tillbaks.
Du fick mycket spö i ungdomen, eller?
Ja.
Det hände kanske.
Det hände, men det är för att jag är väldigt pacifistiskt lagd. Jag hatar våld, så att jag blev den här snubben på skolgården som de här grabbarna som ville hävda sig gav sig på mig, för de visste att det var helt riskfritt. Det var en rätt lång, rätt stor snubbe som de kunde nita på utan att han slog tillbaks. Mm. Jag tror det handlar om självkänsla och att man inte... Man, jag undrar ju fortfarande vad fan jag har där att göra när man kommer in i det sammanhang faktiskt. Mm. Och det där går aldrig... Det spelar ingen roll hur länge man håller på. Det är där, de där grejerna går aldrig ur. Men alltså just att producera något... Om det är någonting man tycker jävligt mycket om, nu, jag tar ju bara sådana jobb nu mera. Jag har upptäckt att jag kan inte göra något bra jobb om det inte är någonting jag älskar själv. Och då får man ju faktiskt ta någon så här favoritartist och så får man göra den här plattan som man faktiskt vill, som man själv skulle vilja höra på. Jag provade ju sista plattan med Kjell Höglund. Det var ju fantastiskt, det var ju underbart att få göra liksom. Man tar sin så här favoritkompositör och så får man välja ihop ett bra band till honom och så får man gå in och göra den här Kjell Höglund-plattan som man faktiskt skulle vilja lyssna på själv. Det är underbart alltså. Carl-Johan Wallgren och så Sundström, samma sak.
Men Carl-Johan Wallgren, håller han fortfarande på med musik?
När du tar upp det så kommer jag ut på att jag måste ju ringa och kolla hur det är med CI. Han skulle spela i alla fall när det var corona. Han gör så här, en gång om året spelar han på Södra Teatern någon kväll eller två. Men sen så sitter han väl och skriver. Det är ju dessutom Sveriges bästa författare. Mm. Så att det är, han har ju att välja på.
Han har orden.
Verkligen. Men ändå så här att jag älskar hans skivor och både de jag själv har haft förmånen att få göra och det jag inte har gjort. Och det är en fantastiskt trevlig människa och otroligt enkel och rolig att jobba med. Mm. Väldigt lätt, det finns inget jävla kontrollbehov eller liksom man får förtroendet. Han har frågat om jag vill producera honom därför att han litar på att jag kan det. Mm. Och föreslår jag någonting så behöver inte jag tillbringa en kvart förhandlingar med att få testa en idé liksom. Det är ofta det man hamnar hos, eller i som producent, att man får liksom hålla på och ha terapisessioner för att få testa det man har tänkt sig liksom.
Vi pratade tidigare om KSMB.
Mm.
Vad är KSM3 för något då?
Ja, det är det, alltså jag gick med på att göra ett gig på Bråvalla festivalen med gamla KSMB.
År?
2015 var det här. Och anledningen till att jag tackade ja till det var att just Gullar som jag pratat med, han hade fått sin cancerdom. Och det var så här, nu eller aldrig, ska vi spela någon gång överhuvudtaget så måste vi försöka göra det nu. Tyvärr så dog han innan vi hann göra det gigget. Men det var i alla fall bara början på en jävligt ful och tråkig, hemsk period i livet faktiskt. Som slutar med att bandnamnet är ju numera kapat, anser jag. Och kastar ur sig all sköns skit och både musikaliskt och utspelsmässigt gentemot mig bland annat. Och då så så träffade jag på Tony som är en annan människa som har råkat ut för samma människor fast på ett annat håll, som hade ett band som heter Fas 3 med en utav dem. Så vi träffades ibland för att stötta varann. Och det slutade med att vad fan ska man säga, vi satt ute på en krog på Folkungagatan, och då kom det en Dadde Stark kom in, som spelade trummor med Asta Kask. Och nästa dag skulle det finns en sån här båt, tidningen Close på en båt som går varje år. Så Dadde sa att imorgon, det blir inställt på båten imorgon med ett band som heter Troublemakers från Göteborg. På grund av sjukdom, de kan inte komma. Så det är en tom spot där. Då satte vi ihop ett band. Tänkte, vi kan väl köra. Vi hade alltså Peter Ampull från gamla KSMB gitarr. Han råkade vara där. Jag och Tony. Dadde var där som spelade trummor. Så behövde vi en basist och in genom dörren kom Zack Johansson som spelar bas med ett band som heter Psykebryto. Så vi sa, men vi kör. Vi hade aldrig repat någonting. Men vi hoppade på båten, gick in i en hytt och torrrepade, som man säger, alltså man spelar utan förstärkare, och Dadde fick trumma på knäna. Och sen gick vi upp och körde en entimmes konsert för 2000 pers utan att ha tagit en ton ihop, och det gick riktigt bra. Så det var kul, det blev så kul, så vi sa att vi kan väl göra det här någon gång ibland. Får vi någon bra gig eller något som händer så gör vi det. Nu har vi spelat in två singlar också. Mm. Så man får se vad som händer med det, men det är en skojig grej. Det är kul att dra på sig en elgitarr ibland och bara skrika. Mm. Det gör jag ju inte så ofta annars.
Du har även arrangerat många så här, nu har vi arrangerat artister med i och med att du har producerat, men även jag tänker dels på Kompledigt och visfestivaler och sånt där. Vilka har ni gjort?
Jag hade ett ställe som jag blev tillfrågad av Nalen och producera konsert för dem. Och det passade bra, för då hade jag hade lite tid över. Och sen så vill jag ha något litet koncept, och då kom jag på det här Kompledigt. För då, jag vill inte göra en renodlad visklubb, men jag orkade inte hålla på med band som skulle komma dit liksom 10-15 personer och vara fulla och rodda, utan jag ville ha enkla grejer. Och då kom jag på den här idén med Kompledigt, och det var att ramen var att det fick inte vara mer än två personer på scenen. Men då kunde jag ta dit alltså musik från vilken genre som helst. Väldigt många som testade, alltså gjorde sina första solo-gig överhuvudtaget på det stället. Rätt många som kom och gjorde, Jakob Hellman gjorde sin första gig på 10 år på det här lilla stället, just för att det var litet. Och att,
kul att han är tillbaka nu.
Ja, jätteskojigt. Hoppas verkligen att det rullar på för honom. Och att han hittar harmoni i det han pysslar med. Nej, men det var så att först var det, sen var det, då var det Nalen, och sen slutade jag på Nalen efter 5 år. Och då så, och sen var jag väl ledig från något år, och sen ordnade jag konserter uppe på Kulturhustaket några somrar. Och sen så frågade just Per i Köping, för han hade ju öppnat en krog och bakom den krogen så fanns det liksom en liten folkpark. Det var klart, det var bara att köra. Så då var det bara,
det var det som var Öger, eller?
Öger, ja. Så då hade vi en festival där som vi körde i 10 år. Det var en jävligt bra, alltså ett sätt i programmet var det en fantastisk, alltså otroliga lineups hade vi på den festivalen. Jag brukar träffa Hansi Schwarz ett par gånger om året, alltid till våren för att gå igen, för han körde Visfestivalen i Västervik. Och så frågade han, så här, du, har du något program för Compledit i år? Liksom, ja, visst, här har du liksom, det här ska vi köra. Och det var alltid samma. Åh, fy fan, vad har du för budget på det här? Det här skulle jag aldrig ha råd att boka. Mm. Noll. Så alla kom dit och spelade på dörren. Liksom. Mm. Och det var gjort för att det skulle vara en kul grej. Det skulle vara sista, vi la den sent för att det skulle vara sista sommarfestivalen. Så att alla de här artisterna som har setts på vägarna liksom, ska ha liksom en avslutning, alltså själva, det var ju tänkt att, och det var så också att det var artisterna själva som höll i hela festivalen. Så om man inte spelade, då tog man jävla med en backöl och gick och samlade tomglas och rådde åt nästa band, och alltså alla hjälptes åt, så det blev väldigt kul, intimt på det sättet liksom. Rolig grej, och det är ju den största, det är ju det jag är så jävla tacksam för, med att jag hållit på med musik på det, och det är alla vänner och alla roliga typer man har lärt känna, och det finns en otrolig social trygghet, och man har så jävla mycket goa och begåvade bekanta, alltså. Det är så, man är så jävla rik på det sättet. Det är såna grejer kan man fan inte överskatta, tycker jag. Resten kan jag ha och mista, pengar behöver jag inte, men den där prylen att ta, jag kan nog råka rätt illa ut och ha backning, och det beror på att man har backat andra.
Precis. Du har även skrivit böcker.
Ja, 2 har det blivit.
Ja, vad är det för böcker?
Ja, den första boken heter Istället för vykort. Det är vad det är. Jag gillar att vara ute och resa mycket, och jag reser rätt ofta själv.
Favoritland?
Jag är mycket i Tjeckien och mycket i, nu har jag börjat åka till Indien. Men mycket, jag reser rätt mycket i Centraleuropa. Mm. Det är väl där mycket av den där boken utspelar sig. Men då var jag har alltid avskytt att skriva vykort. En av anledningarna till det är att jag är vänsterhänt, så att jag smetar ut, det ser för jävligt ut. Så att när internetcaféer började komma, så alltså före det funkar med telefoner, så då kunde man hyra in sig på en timme på ett internetcafé, och sen så kunde man skriva ett litet brev med så här resebetraktelser till alla kompisar, och så fyllde man i 200 namn och så tryckte man på sänd, och sen så hade man skrivit 200 vykort. Mm. Och de där berättelserna blev, folk började dela dem och liksom skicka dem runt och så här, haha, kolla, det här fick jag av en polare liksom, och så hamnade de hos någon annan. Och sen så till slut så är det ett förlag som hör av sig. Du, vi har fått säga de här, att du skulle inte ha lust att liksom redigera klar en bok med det här. Lat som man är så tyckte jag att det var en skitbra idé, för den är nästan gjord. Den är nästan färdig, så jag satte mig ner någon vecka och skrev till lite grann och kompletterade. Men det var också ett sätt att få ut skit, för det var ju när det inte såldes plattor, när det var Napster och nedladdningar och sånt där, kom jag på att ja, men om jag kastar med en platta här då. Så jag tog en live-inspelning från Alen och skickade med den. Så den sålde nog, så den plattan är nog mer såld än när den skulle vara gjort som skiva när den kom i en bok. Det var den, och sen så den andra boken är en fotobok, en sån här coffee table bok som heter Wild Card, som är också en speciell person. Det är en snubbe som heter Lennart Jonasson som har varit fotograf på Aftonbladet i väldigt många år. och vunnit så årets bild och lite sånt där. Men som älskar att plåta konserter, men som tröttnade på att göra det när det blev så att man spelar eller man går på Madonna på Globen och då får man stå i diket och plåta första låten och bara bilder från höger profil och nu är det tråkigt, så han flyttade upp till Östersund igen. Och i Östersund så finns festivalen Storskyran. Och på Storskyran så gjorde han den här skoja idén att de har legendariska efterfester på Storskyran. De är jättetrevliga. Så att han byggde upp en liten fotostudio på Storskyrans efterfester och var runt med artisterna som spelade där. De har spelat klart, det är 2 på natt. De har tagit ett par öl och är ett avsnappade och fina. Då lurar han in dem i sin fotostudio. Tar porträttbilder, jättefina. Och då är de så jävla sköna de här bilderna, för då är de avslappnade och goa liksom. Så han ville ha någon som gjorde texterna till den här boken. Och då skrev jag en bok i boken då, kan man säga, som handlar om svensk festivalkultur. Hur det började med folkparker och hur det har gått vidare. Så. Och hur en festival funkar och som är gjord som ett långt, långt kåseri kan man säga. Ja.
Vi sitter här i din studio. På väggen så finns det en porträtt av Carl Michael Bellman.
Mm.
Vad har du för relation till Bellman?
Ikon, alltså det finns... det första jag tänker på med Bellman är... olika sorters missbruk. Liksom, dels var ju han en fyllskalle, men framförallt så tycker jag att hans musik har missbrukats. Den görs ofta jävligt högtravande. Mm. När det i själva verket är jävligt humoristisk rännstenspoesi. Mm. Och den enda som har fixat det där riktigt bra, det är Fred Åkerström. Han har gjort The Bellman-platta. Alltså jag förstår inte med på hur någon fan törs på. Det är som att, jag förstår mig inte på hur någon vågar göra covers på Beatles heller när det finns Beatles. Och jag förstår mig inte på att någon ger sig på Bellman när det finns Fred Åkerström. Och det finns ju några sådana typer inom svensk visa, liksom de här klassikerna som har gjorts på längden och tvären. Och sen säger jag plötsligt finns det någon som hajar grejen. Som förstår vad det är för någonting. För om man pratar om producera så har jag producerat lite grann och jobbat lite grann med en väldigt begåvad snubbe som heter Dan Victor. Mm. Och han kom med en del till mig. Jag ska göra en platta med Dan Anderssons musik. Han heter ju dessutom Dan Andersson. Och jag tycker liksom att lyckad, och i sådana fall jag är den enda i hela jävla Vis-Sverige som inte har gjort en Dan Andersson-platta. Det där är gjort 1 miljon gånger. Lycka till, hörde du. Men han lyckades ju faktiskt, alltså han smiskade mig på fingrarna. Han gjorde ju den här Dan Andersson-plattan som är den definitiva Dan Andersson-skivan, tycker jag i alla fall. Han gjorde ju någon sån här träskblues, Tom Waits grejer som passar de här låtarna. Helt jävla perfekt alltså. Så det som jag har ju, det är Bellman, där finns Marx, har vi där.
Ja,
och så ett antal Mona Lisa.
Mona Lisa som ikoner här också.
Det är min Mona Lisa-samling det där.
Men om man säger Bellman, ja. Du jobbade med Stefan Sundström också. Han hade ett band som hette Sexy Pistols.
Sexy Pistols, ja.
Vad var det för något? Det var på 80-talet. Var du involverad i det också?
Nej, det var jag inte. Jag tyckte att han gjorde sina egna grejer bättre än Bellman. Alltså, men det, jag vet ju vad det beror på. Det var som av en händelse gjorde ju även Imperiet gjorde ju Bellman låtar. Och det kan man ju tycka är ett sammanträffande.
Mm.
Om man inte vet om att de gick till samma sångpedagog.
Vad sa du?
De gick ju till samma sångpedagog.
Pimme
och Stefan och några till. Och alla började, då fick de sjunga Bellman för den här sångpedagogen.
Vad hette den sångpedagogen?
Jag minns inte vad han hette. Men det var någon snubbe som i princip sa att man skulle andas in och sjunga med skrevet. Mm. Som alla sångpedagoger gör. Men då fick de Sex Pistols var ju, det var ju samtidigt som Imperiet gjorde liksom, mm. sina Mercury och Skugga och det.
Sex Pistols.
Ja. Och det var den sångpedagogen. Mm. Så jag tycker de har rätt dålig idé. Både av Imperiet och Stefan är så på Bellman. Men Stefan har ju den, alltså Sundström har ju den traditionen. Och det, alltså det som är lite ballt med många av de där som jag håller på med, och även för mig själv, som man kan uppträda tillsammans ibland, och man kan uppträda på var en för sig på så här visfestivaler och sånt, och så kollar man på Stefan, han har ju sitt i grunden, alltså i det han gör själv, det som finns i grunden, det är ju Bellman och Rolling Stones, det är i princip det han pysslar med, och så gör han egna, och så kommer Lasse Demian då, han har ju Jacques Brel och det franska stuket liksom. Och så har man Siw Wallgren, som har, det är mycket rysk, gammal så här, Vysotsky och sådana. Och jag har mina 60-tals grejer liksom. Och, och i princip är det det vi gör. Vi gör egna, ser ju sina egna ryska prylar. Demian gör sina egna Jacques Brel-låtar. Stefan gör sina egna Bellman-låtar. Och jag gör mina egna Beatles-låtar. Och så funkar det liksom, det blir ändå vi på något sätt.
Tidigare i den här podden så intervjuade jag Ola Aurell.
Ja, ja.
Ni har också haft samarbete.
Det glömde jag, fan honom glömde jag i det här. Alltså Ola Aurell är ju ett jävla geni. Fy fan, alltså. Jag kan dra en liten snabb story första gången vi sågs. Jag spelar på Västerviksfestivalen. Och där är jag väldigt hemtam. Jag har spelat där hur många gånger som helst. Jag har inte spelat så ofta som soloartister, men nu skulle jag göra det. Det här var 2014 kanske, något sånt där. Och jag har fått en skitbra tid, en sån här spot vid så här 19:30 tror jag. Nej, solen börjar gå ner där, i bästa tiden liksom. Folk har ju inte hunnit bli för fulla och ta in grejer. Och före mig ska det spela någon snubbe som jag fan aldrig hört talas om i hela mitt liv. Inte att det här ser ju bra ut för mig. Och så ett par timmar då innan så hasade fram en snubbe här och presenterar sig så här, Ola Aurell, håller fram en hand och får liksom det slappaste handslaget jag någonsin. Det är Ola Aurell och Dave Vanian i The Damned som har handslag som är som att stoppa ner handen i en plastpåse som är strömming ungefär. Han framstår som totalt tafatt, Ola. Och jag tänker bara med att det här är ju liksom, nu är jag ju hemma helt. Jag undrar vad den här snubben ska göra. Och så hasar han upp och ska spela. Och sen så kör han sina otroligt bizarra visor. Och folk fattar ju ingenting. Så när jag ska spela, och han, alltså, han gör ju tvärsuccé. Han spelar alltså bokstavligt talat skjortan av mig. För när jag ska upp och lira sen, och folk där, de vet ju vem jag är. Men de är helt, alltså de, jag når inte fram till någon, för folk sitter ju bara och gapar. Ingen har sett honom förut och liksom, vad fan var det där? Vad är det där? Sjuka snubben. Vem är det? Och då finns det ju något gammalt talesätt som säger if you can't beat them, join them. Så då, och jag tyckte ju också, jag älskar Olas grejer. Alltså. Så då började vi jobba ihop, så jag har ju gjort 3 album med honom. Och de har vi i princip gjort han och jag. Alltså jag spelar i princip allting utom keyboards. Det är Kettil Medelius, en annan god vän. Jag älskar hans prylar. Ola är en sån här människa. Jag skulle vilja såga upp hans huvud, lyfta på, liksom, på skallbenet och bara för att titta på vad som pågår där inne. Liksom. Hans låtar är helt jävla sjuka. Det är också ett lyssningstips. Lyssna på Ola Aurell. Man behöver inte ens tycka om musiken han gör. Det är bara så vansinnigt. One of a kind.
Men tack så mycket för att jag fick komma till din studio. Och
tack själv.
Lycka till med alla projekten och ha en fin vår.
Detsamma, Peter.